Som ni kanske har märkt har vi ännu inte tagit upp någon kollekt i den här gudstjänsten. Och det är inte med den avsikten att vi med hjälp av den här predikan ska få lust att ge mer. Så att det på något sätt är avsett att manipulera givandet. Däremot skulle jag vilja idag backa lite grann och behandla frågan varför vi överhuvudtaget ger till det som vi kallar Guds verk. För det är ju egentligen rakt emot den mänskliga naturen att ge ifrån sig någonting. Jag vet inte, särskilt i Afrika när vi hade någon gratisutdelning av någonting. Det kunde vara klädesplagg som man hade fått från Sverige, och byn fick reda på att man kan få kläder gratis. Det var nästan panik. Och det var trängsel. Alla visste att man skulle kunna få en grej alldeles gratis. Jag tror det skulle vara samma fenomen, bara man skulle ställa sig här på avenyn och säga: här delar vi ut, låt säga, bara 5 kronor gratis till vem som vill. Det skulle bli packat med människor. Skulle man däremot ställa upp en Frälsningsarméns insamlingsgryta och säga: var och en som vill får lägga en femma här, skulle inte bli någon köbildning alls. Utan någon skulle slänga ner en femma, och det gör de ju, och mer också. Men alltid med en viss känsla av olust är det som vi ger ifrån oss någonting. Det tar emot. Idag ska jag tala om att det du ger inte är det viktigaste, utan varför du ger. Så att du innan kollekten idag ska få möjlighet att granska lite grann av dina motiv för givandet. Och jag anser att det här har egentligen med vår egen värdighet att göra. Här sjöng vi om Guds härlighet. Och så är det ett naturligt gudstjänstinslag att vi får träda fram och ge denne store Gud av våra gåvor. Det skänker värdighet till oss som människor. Det skänker värdighet till fattiga människor, lika väl till de som har kanske mer att ge utav. Men det viktigaste är alltså inte vad du ger, utan varför du ger. I hedniska religioner är det ofta så att man uppfattar gudarna som krävande. Och man måste liksom ge, man måste offra för att få dem på gott humör. För om man inte sköter det där med offer, så kanske gudarna blir illvilligt instämda mot mig, och då ligger jag illa till. Så det är bäst att man sköter de här ritualerna. Men vårt givande utgår från att Gud redan är vi välvilligt inställd till oss. Vi ger inte för att han ska bli välvilligt inställd till oss. Och Gud blir aldrig mer välvilligt inställd till dig därför att du ger. Vi kan med vårt givande inte påverka den saken. För Gud är redan välvilligt inställd, oavsett om du ger eller inte. Ingen kan så att säga köpa sig Guds välgunst. För genom Jesu försoning så har vi den redan genom vår tro på Kristus. Och kan inte öka den om vi skulle vara väldigt frikostiga i vårt givande. Varför vill då Gud att vi ska ge till honom? Gud är en generöst givande Gud. Och han vill att det folk som uppkallats efter hans namn ska kännetecknas av samma generositet. Gud vill att vi ska vara generösa därför att han är generös. Och detta är någonting som hela skapelsen vittnar om. Inte minst tänker vi på det i vår och försommartid, när hela marken är vit av vitsippor. Och när äppelträden blommar, inte bara med 1, 2, 3, 4 blom sådär, utan det är alldeles vitt av blomster. Gud är generös, det ser vi i skapelsen. Och det står i första Mosebok att han gav detta åt människan. Alla fröbärande örter, alla fruktbärande träd, alltihop. Varsågod, jag ger det som en förstlingsgåva på er skapelses dag. För att ni ska ha det här till er försörjning och sköta om det här. Och när Paulus ger sig ut på sina evangelisationsresor så presenterar han evangeliets Gud som den store givaren. Han säger, jag har kommit för att förkunna den Gud som under alla tider har bevisat er välgärningar. I det att han har gett er regn, han har gett er skördetider och sol, och han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje av det som ni kunnat avbärga markerna. Och förutom skapelsens gåva så har jag nu en annan gåva som är ännu större, säger han. Och så presenterar han frälsningens gåva, syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelsens gåva, den helige andes gåva, barnaskapets gåva, det eviga livets gåva. Och allt vad vi är och har är kommet ur den generöse Gudens hand. Ur hans hand kommer allt. Och under en kort tid här på jorden så har han givit dig och mig förtroende att förvalta det som han har lånat till dig. För att han ska se utifrån vilka förutsättningar du förvaltar detta. Eller rättare sagt, vad du gör med det som du har fått. Eller varför du gör vad du gör med det som du har fått. Det beror på våra värderingar. Det beror på våra motiv. Och det är det som är Gud i första hand är intresserad av. Inte gåvan som sådan, utan varför du nu vill lägga tillbaka en del av du har fått i hans hand. I det gamla Israel så var ju det här med givande, det var reglerat genom olika lagar. 10% av den årliga avkastningen skulle lämnas till helgedomen för leviterna, prästernas försörjning. Men även leviterna som fick tionde skulle ge av sitt tionde. Alltså alla skulle lära sig att ge. Och var tredje år så skulle ett särskilt tionde ges för att hjälpa inte bara leviterna utan alla föräldralösa barn, alla änkor och alla invandrare. Och när det tiondet frambars så skulle det alltid göras med glädje. Om man av någon anledning hade sorg, vilket man ju kan ha, så skulle man vänta med att bära fram tiondet till dess att sorgetiden liksom var över. Man fick inte komma med tionde gåvan till Herren och vara sorgsen, utan man skulle vara glad. Och det skulle inte vara en tillkämpad glädje, utan det skulle vara en naturlig glädje. Gud älskar en glad givare. Och när vi läser det gamla testamentet, när man bar fram sina tionde gåvor, så var det i en stämning av fest och högtid. Det står man skulle köpa den bästa mat som man kunde tänka sig, det godaste man visste, och köpa de godaste dryckerna. Och så skulle man ordna en stor familjefest och släktfest inför Herrens ansikte. Varför det? Vi är här för att ge till Herren. Och det är en glädje och det är en förmån. Samma sak gäller i Nya Testamentet och den nytestamentliga församlingens givande. Gud älskar glada givare. Han vill inte att vårt givande ska ske med olust eller av tvång. Kanske man till och med skulle säga så här inför en kollekt. Om du inte känner glädje i att ge, ge ingenting. Vänta tills du får glädje i givandet. Eller be Gud då om glädje. Ge mig glädje i givandet så jag kan börja ge någon gång. Det är viktigare att vara glad i det man ger än det man ger. Det är viktigare varför du ger än vad du ger. Tänk dig en födelsedag och dina gäster kommer med det ena paketet efter det andra. Men du känner att det är på ett förpliktigande sätt de kommer. Ja, du fyller så du måste ju få någonting liksom. Det är inte någon större entusiasm som du öppnar sådana paket, eller hur? När du känner att dina vänner känner sig tvingade att köpa de här grejerna. Bara för att vara artiga, för att du råkar fylla år. Du avstod hellre, förmodar jag, från de gåvorna. Men när mormor fyllde år och lilla femåriga barnbarnet kommer med en kanske lite slarvigt hopstad bukett av maskrosor och lite andra konstiga blommor, hundkex och grästrån som sticker upp lite här och där. Inte så värst estetiskt tilltalande kanske. Men det var hennes lilla bukett till mormor som nu fyller år. Hur tror du mormor känner? Tror du hon säger, den där buketten har du plockat, men det var inte så fin, men tack i alla fall. Hon tar emot den som vore det 40 rosor. Som den vackraste present hon kan få. Det är för att hon vet att detta har mitt barnbarn plockat åt mig. Och det är för att hon tycker om mig. Och det är för att hon verkligen vill ge mig någonting. Och det är det här som jag tror Gud känner. Precis det där som när barnet kommer med en väldigt svårtydd barnteckning. Men det är till dig pappa. Det är till dig mamma. Och man tar emot det med stor tacksamhet. Det är viktigare varför du ger till Gud än vad du ger. Gud känner glädje i att få en gåva som kommer från ditt hjärta till hans hjärta. Gud är egentligen inte beroende av våra gåvor. Han har däremot valt att göra oss till sina medarbetare. För att vi ska liksom dela på ansvaret för den här världen. Så har det alltid varit. När tabernaklet skulle byggas i Gamla testamentet så kom det inte ner färdigt från himlen och sa: här är mitt tempel, här ska jag bo. Utan han säger: Mose, här är ritningen, så här ska det se ut. Och ni ser att det behövs mycket material och mycket jobb för att få ihop det här. Ja visst. Och så börjar folket att samla ihop av materiella tillgångar. Och kom ihåg att folket ute i öknen var ett fattigt folk. Men Gud ville att de skulle lära sig att ge till Guds verk medan de ännu var ett fattigt folk. Ett nomadfolk. Och de gav det de hade med sig från Egypten. Så att till slut så sa ledarna till Mose så här, märkligt: folket ger mer än vad som behövs. Och Mose fick säga till dem: nu får ni sluta. Det blir för mycket annars. Har den här församlingens kassör någonsin stått fram i ett församlingsmöte och sagt: kära ni, det är roligt att ni ger, men nu får ni faktiskt ge er. Nu får ni sluta. Jag tror knappast det. Men vilken glädje det skulle vara för en hel församling att känna. Är det en sån glädje utgjuten i vår församling att alla är med och ger på ett sånt här frivilligt sätt, att alla våra behov har blivit mötta? Det är ju underbart. En givande församling är en glad församling. En snål församling är en sur församling. Ditt givande är intressant för Gud just för att det har med ditt andliga liv att göra. Som individ och som församling. Och därför satte sig Jesus ner. Det var faktiskt bara 3 dagar innan han själv gav sitt liv på korset. Satte han sig ner vid ingången till kvinnornas förgård där offerkistor stod. Och han satte sig där för att se hur folket gav. Tänkte du på det när Sara läser? Hur folket gav. Inte vad de gav, utan hur de gav. Och så ser han den här kön som slingrar sig förbi med många rika, står det, som gav mycket. Men så plötsligt så ger han akt på en kvinna som kommer där i kön av människor förbi offerkistan. Så försynt och så annorlunda. Man kunde genast se hon är en sörjande änka och hon är mycket fattig. Det syntes på kläderna. Och när hon kommer fram till offerkistan så försöker hon med all makt att dölja det lilla, det skamligt lilla som hon snart skulle försöka få ner där. Hon hoppades ivrigt att ingen skulle se det. För hon skämdes för att det var så lite. Och förlägen så smyger hon ner det i den trumpetliknande öppningen. Ett par futtiga ören. Så små penningvärden, summor, finns inte i vårt land längre. Det fanns 2 öringar på sin tid. Ungefär där låg det. 2 ören. Och så smyr hon sig snabbt därifrån och hoppas att ingen har sett henne. Och försvinner bort i folkvimlet. Men Jesus hade sett henne. Och Jesus som hade suttit där och betraktat kön av givare, han rusar upp på sina fötter och kallar till sig lärjungarna och säger: såg ni den där fattiga änkan som går där borta? Såg ni henne? Ja, vad är det med henne då? Jo, hon gav ju mer än alla de andra. Och innan de hinner protestera och hävda att nu måste han väl ändå ha bedragit sig. En fattig änka kan väl inte ha lagt mer än de andra. Nu har han missbedömt sig igen, vår mästare. Men så förklarar han. Jo, alla de andra, de gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde. Allt hon hade att leva på. Kan ni tänka er det? Kan ni tänka er det? Till och med Jesus är djupt imponerad av denna kvinna. Och han vill, alltså, vad ville han lära lärjungarna den här stunden? Hur kunde han säga så här? Vad menade han egentligen? För 2 öre är ju faktiskt väldigt mycket mindre än kanske 100-tals kronor som de andra la ner. Jo, att en jämförelse aldrig kan göras mellan hur mycket olika människor ger, utan mellan hur mycket de har kvar efter det att de har gett. Där ligger en rättvisare jämförelse. Eller egentligen, jämförelsen är mellan varför man ger. Att givandets värde inte bara kan beräknas i antal ören och kronor, utan värdet består i hjärtats inställning. Varför du ger det du ger. De flesta gav av sitt överflöd. Det vill säga, de hade räknat ut hur mycket de behövde själva och försäkrat sig om att det inte här inkräktade på deras privatekonomi allt för mycket, utan de kunde ha sin trygghet klar och säkrad, och så kunde de ge då lite grann av det som nu tycktes kunna bli över. Hur långt låter du ditt givande inkräkta på din privatekonomi? Vill vi först vara säkra på att vi har allt vårt eget på det torra innan vi börjar ge till Gud? Eller kanske du säger så här till dig själv, som den här kvinnan ju faktiskt hade väldigt stor rätt att säga. Ja, men jag har ju så lite. Ja, Gud kan väl inte förvänta sig att jag ska ge. Jag har ju bara studielån att leva på. Eller bara min lilla pension. Eller Gud måste väl ändå förstå att jag behöver varenda liten krona. Det är ju så dyrt att leva i Sverige idag. Och så börjar hjärtats attityd avslöja sig. Vad var det hos den här änkan som gjorde ett så starkt intryck på Jesus? Jo, det var det faktum att hon faktiskt kastar sig totalt på Gud. Fullständigt. Hur vågar hon? Hon som så väl hade behövt sina sista skärvar. Hon kunde möjligen ha gett en av dem då. Om hon nu absolut skulle ge. Hon hade behövt allt och mycket mer för sin fortsatta överlevnad. Hon väljer istället att sätta allt sitt hopp till Gud. Det var det som imponerade på Jesus. Hon utlämnar sig helt till Guds barmhärtighet och omsorg. Jesus säger det men inte, ge allt vad ni har och strunta i betala skulder och räkningar. Det är inte det det är frågan om. Han efterlyser en hjärtats attityd. Hur är ditt hjärtas inställning till givandets kallelse? Samtidigt kanske det var också så här för henne, att det var det mest värdiga sättet som hon kunde använda sina sista skärvar på. Att ge dem till Gud. Hon behöll sin värdighet som människa genom att ge till Gud, som hon visste hade skapat henne och till vilkens avbild hon var skapad. Hon behöll sin värdighet i sitt givande mitt i sin fattigdom. En värdighet som många rika inte äger. Hennes änketillstånd och hennes fattigdom hade inte förtagit hennes kärlek till Gud. Inte gjort henne bitter. Hon kanske gått igenom sådana perioder också naturligtvis. Men nu hade hon lagt sina sista skärvar och nu gick hon därifrån ovetande om att någon hade sett henne ovetande om att Jesus hade sett henne. Och naturligtvis ovetande om att miljoner kristna genom hela kyrkohistorien skulle ta lärdom av hennes uppfordrande exempel. Och att vi här idag i Göteborg, nästan 2000 år senare, ska predika om henne och just henne. Hon försvinner bort, men Jesus låter oss ana att hon sannoliken inte skulle komma på skam. Hon försvinner bort i folkhavet. Och hon önskar att ingen hade sett henne, så lite som hon gav. Men Gud såg henne, och Gud följde henne, och Gud tog hand om henne. Du kan vara så säker. Så blev hennes ödmjuka vandring till offerkistan den där dagen en lärdom för miljoner människor genom historien, utan att hon någonsin fick veta det. Gud är intresserad av ditt och mitt givande. Inte hur mycket vi ger, utan varför vi ger. Är det ett utslag av din kärlek till honom? Då tar han emot det. Stor eller liten gåva. Det får vara en bukett maskrosor om du så vill. Är det av kärlek, så är det mycket för honom. Men framför allt längtar han efter dig själv. Det finns ingen större gåva som du kan ge än dig själv. En tidig morgon var vi på en knackig väg till en bykyrka i Wondogenet i södra Etiopien. Chabitcha Church. Vi har en syster från just den byn. Kan ni tänka er med i gudstjänsten idag? Fanaye Kero. Och hon har inte varit hemma på 7 år. När vi träffades här i somras, så var det en stor överraskning för oss båda att vi har bott i samma by. Och jag känner till hennes föräldrars hus. I alla fall, i detta fattiga område i södra Etiopien, hade jag kallats till en liten bykyrka för att predika om givande. Nej, så det passar väl inte att en välbärgad svensk ska komma och predika för en del av världens fattigaste människor om givande. Det tyckte jag rimmade illa. Nej, det är så vi har bestämt. Nu kommer du och du predikar om givande. Okej, jag förbereder mig, och den predikan ska jag hålla här kanske om någon vecka. För vi ska ge ut en liten skrift om just givandets glädje, men som en uppmuntran till oss här idag. Kommer klockan? Ja, jag kommer aldrig klockan dags gudstjänst, för de kommer aldrig tid, va? Men klockan 7 var kören samlad till övning, och gudstjänsten skulle börja 8. Vi kom, så satt kören under ett träd och sjöng och övade, och sedan samlades man i kyrkan. Det var det bön en timme innan gudstjänsten, eller man ber första timmen rättare sagt. Och så var kyrkan full, hundratals människor. Och så kommer stunden för min predikan, och jag är fortfarande så det är lite bävande. Ska verkligen jag, vad ska jag kunna säga? Kommer hit i bil dessutom och ska tala till de här människorna om givande. Men jag gjorde det så gott jag kunde och tolkades till Lammarinja och Sidaminja, och det tog säkert 1,5 timme hela predikan då, va? Och de sitter som alltid som ljus och lyssnar och njuter av att höra Guds ord. Och så skulle man då ta upp kollekten, och man kommer in med de här upp- och nedvända paraplyerna som tjänar bra som kollektboxar, va? Men stopp, det gick inte. Kollektörerna kommer fram och säger: folket vill komma fram istället, för de vill ge sig själva och de vill ge sina gåvor direkt. Okej, kollektörerna steg åt sidan, och istället så kom folk fram, och de la sina pengar till att börja med, sedlar och mynt, och det växte sig en stor hög framme på predikstolen. Och det var inte nog med det, utan det kom ynglingar som tog av sig sina armbandsur som är värt flera månadslöner i deras kultur, och så la de den i offerhögen. Män som hade sin enda kavaj på sig, som de så väl behöver de kyliga nätterna, tog av sig sin kavaj och la ner den. Kvinnorna sina vackra sjalar, tog av dem, la ner dem. De som hade skor tog av skorna, och det växte sig en allt större hög på predikstolen. Och jag och Solveig satt där, och jag var nästan beredd att liksom rusa fram och säga: ta mig inte så på allvar. Jag kände mig nästan som samvetsanklagad för att jag hade predikat. De tar det ju precis som jag sa att de ska ge. Och jag tyckte jag nästan gjorde fel liksom, att de ger ju det sista de har. Det var liksom inte riktigt meningen. Alltså var det inte det. Och jag var nästan beredd liksom att stoppa hela tilltaget. När jag såg vilken glädje som återspeglades i deras ögon. Åh, vilken glädje. De lade ner det och de nästan gick dansande tillbaka. Och så där höll det på säkert 20 minuter. Och högen av materiella tillgångar växte sig hög och stor på podiet. Och jag och Solveig satt och grät. Aldrig sett ett sånt utbrott av givandets glädje och Jesu kärlek. Det som man samlade skulle gå till byns fattiga, ännu fattigare. Och även muslimer som var fattiga. Och till evangelisationen. Pastorer fanns inte att avlöna. Det var ju också en bra grej. I alla fall. Det var många som när det här hade pågått en stund och liksom kön tynade av sa: ja, men vi hade inte med oss någonting idag. Vi skulle också vilja ge. Okej, sa kassörerna, penna och papper, och så gick de runt. Och så stod den ene efter den andra i kyrkan upp och de lovade: nästa söndag, då ska jag ta med mig en av mina två kor och skänka den till församlingen. Ni får bestämma värdet, ni får sälja den och använda pengarna för evangelisation och de fattiga. Och så sa hela församlingen: Gud välsigne dig. Och så stod den ene efter den andra upp och sa: ja, sa en kvinna, jag har en klänning till hemma i hyddan. Jag ska ta med den nästa söndag och skänka den till församlingen, så får ni sälja den. Och en annan kvinna: jag har ett land hemma, ni får komma och dela upp det i 10 delar och bestämma värdet av en 10th och jag skänker det till församlingen. Och så här höll det på med det ena löftet värre än det andra. Och vi satt där och grät och lyssnade hur man lovade bort sina sista ägodelar. Jag har varit alkoholist, det vet ni, sa han. Jag har supit bort alla mina pengar, men nu har jag blivit frälst och jag har kunnat börja spara igen. Kom hem till min hydda och ta en 10th av allt jag äger, var det en man som stod upp och sa. Och en annan sa: ja, ni vet, jag har kor, men jag har också en oxe. Jag vill skänka min bästa oxe till församlingen. Och det är en bättre begagnad bil i Sverige det. En halvårslön säkert, om inte en hel. Och ni vet, det satt man med. Och mer imponerad. Och till slut så tyckte jag nästan: nej, men det här är ju inte klokt. Här står en man och säger, för jag hade läst från 3 Mosebok 27 om hur man ska helga det förstfödda åt Herren. Jag vill skänka min första son till Herren. Till församlingen. Hjälp, vad har jag nu ställt till mig? Jag vill att de äldste kommer hem till mig. Jag har 8 barn. Och jag vill att de äldste bestämmer värdet för min äldste son. Och jag ska betala de pengarna till församlingen. Alltså de ville skänka det dyrbaraste de hade. Sitt förstfödda barn. Och det blev festligare än så. För en sa: ja, ni vet, jag har många barn, men ett är vackrare än de andra. Jag förmodade det var en flicka. Jag vill skänka mitt vackraste barn till Herren. Ni kommer hem, ni äldste, och ni bestämmer värdet för henne. Och församlingen ska få pengarna. Och så här höll det på. Och det höll på säkert en 20-30 minuter. Och det skrevs och det lovades och det skrevs. Och en sa: jag hade bara kycklingar, men jag börjar ge av mina kycklingar till Herren. Och Herren välsignade mig så jag kunde köpa får. Och då började jag ge av mina får till Herren. Och Herren välsignade mig så jag kunde köpa kor. Och nu har jag kor. Och nu vill jag ge av mina kor till Herren. Ni kan tänka vilken glädje det var. Och de jublade. Och de klappade händerna. Och de prisade Gud. Och de välsignade. Och jag satt och grät. Och den gudstjänsten glömmer vi naturligtvis aldrig. Och vi åkte hem i vår jeep, den var ju inte visserligen vår egen, men i alla fall. Vi åkte hem och vi visste att vi hade kläder, vi hade en plånbok som var mera fylld än deras årslön kanske. Ändå med frågeställningen: vad konstigt, det är vi som har pengarna, men det är de som har glädjen. Det är vi som har pengarna, men det är de som har glädjen. Om vi kunde finna den här glädjen i att ge, så vi kunde säga till Jesus: Jesus, du hade rätt. Det är saligare att ge än att få. Det är det. Och den helige ande kunde frigöra en givandets glädje i vår församling. Vet du vad som skulle bli resultatet? En ännu gladare församling. En ännu gladare församling. Har du något emot det? Vem kan ha något emot det? Och tänk om det börjar i plånboken. Jag tror att enda sättet att bryta penningens makt, åtminstone är det så i mitt liv, det enda sättet är att ge. Att öppna händerna, som Malaki profeten sa på Herrens order: säg till folket, för full tionde till mitt förrådhus. Gör det. Slarva inte med givandet. Och se hur jag sedan bliver. Pröva mig, säger Herren. Öppna era händer. Det är inte det att Gud är intresserad av våra gåvor i första hand, men han är intresserad av öppnade händer. För då kan han lägga någonting i dem. Inte när vi håller dem knutna och håller om det vi har, som om vi skulle ha det för evigt. Men när vi börjar öppna våra händer, då händer detta märkliga att vi bryter penningens makt. Och den måste brytas gång på gång på gång. Åtminstone är det så i mitt liv. Och då finns möjligheterna för Gud att lägga ner sina välsignelser. Han ska aldrig stå i skuld till någon. Du kommer aldrig att förlora på att ge till Gud. Det är inget sätt att ackumulera rikedom på. Sannoliken inte. Det är inte säkert att Gud ger tillbaka i samma mynt som du ger. Men han kommer att ge. Och han vet hur han ska ge dig. Och hur han ska välsigna dig på det sätt som du behöver. Tänk om detta är en av hemligheterna. Låt oss öppna våra händer. Låt oss vara generösa. Därför att vi tillhör en generös Gud. Och den här gudstjänsten ska nu avslutas så småningom. Med just kollekt, låter så banalt. Med denna värdiga handling. Där vi ska av våra, så att säga, små fattiga kronor och sedlar få ge lite tillbaka av tacksamhet till honom. Du behöver inte vara med i det. Och det är helt frivilligt. Precis som korset var frivilligt, är ditt givande frivilligt. Men det ligger en hemlig välsignelse och väntar på dig. Gud är framför allt intresserad av ditt hjärta. Och har du inte gett ditt liv ännu till honom, så är det i första hand det han vill ha. Är du här som inte är säker på om du är ett Guds barn, ge ingenting alls i kollekten. För det är Guds barns privilegium att få ge till Guds verk. När du blir och är ett Guds barn, då är det ditt privilegium. Men du behöver inte ge något innan dess. Vänta till dess och tills den glädjen sporrar dig i givandet. Därför säger jag till dig, den bönebänk som står där, den är för att du ska få ge denne store Gud det som han åtrår allra mest av dig, ditt eget liv. Är han värd det? Han och ingen annan. Det är han som gav det till dig. Och han vill så gärna se att du ger det tillbaka till honom. Vill du det idag? Låt oss bedja. Käre gode Gud, vi lever i en värld där så många krafter försöker hindra oss att bli vad du vill att vi ska bli, både som individer och församling. Och framförallt kanske det är just detta med penningens makt. Herre, vi ber att vi ska göra vår del av den här befrielseakten. Att vi skulle bli generösa och att vi skulle stå förnöjsamma mitt i livet och inte tänka att vi måste klamra oss fast vid det som vi lyckat skaffa oss. Utan låt det idag bli en helig andes frigörelse till stor generositet. Inte i våra gåvor som sådana, utan i våra hjärtas villighet. En längtan att få vara med och tjäna dig tillsammans. Och den man eller kvinna, unga kvinna och unga man som finns här idag, vi har flera styckna, som är osäkra på om de tillhör dig. Den här gudstjänsten har de kommit hit av viss nyfikenhet, av viss längtan, av viss osäkerhet. Men nu har du talat till dem, och nu ber jag, Herre, att de ska få säga sitt ja till dig. Denna otroligt värdiga handling att gå fram och böja sina knän och säga: Herre, här är mitt liv. Nu vill jag att du tar hand om det från den här stunden och allt framgent. I Jesu Kristi namn. Amen.